En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Det är otroligt svårt. Det är otroligt svårt. Det är såna otroliga summor som du behöver lägga ner.
Den kanadensiska tennisspelaren Carson Brandstein, som arbetat som modell för att finansiera sin idrottskarriär, kvalificerade sig nyligen till Wimbledon. Där ställdes hon mot världsettan Arina Sabalenka i första omgången. Trots förlusten lyfte Brandstein fram en viktig fråga inom tennisvärlden, nämligen de stora uppoffringar som krävs för att nå eliten. Hur svårt är det att täcka kostnader för till exempel resor, tränare och boende i början av karriären för en tennisspelare? Hur många talanger som inte har råd med satsningen tappar vi på vägen? Och hur ser det ut för våra svenska framtidslöften? Det ska vi prata om med tennisportalens Alexander Theodoridis. Jag heter Emir Lilja och det här det är Sportbladet Daily. Carson Brandstein har arbetat som modell, alltså för att kunna satsa på sin tenniskarriär som elitspelare. Berätta lite om det, Alexander.
Ja, men det stämmer. Hon är kopplad och har ett kontrakt med våra modellbyråer och agenturer. Så att det är via dem då som hon skickas på olika jobb för olika företag. Och det här har ju då kunnat finansiera hennes satsning. Och jag tror att fram till igår då, när hon spelade första runden i Wimbledon, så har hon dragit in mer på modellandet än sin tenniskarriär då.
Ja. Är det svårt att bli tennisproffs idag? Tappar vi många talanger på vägen som helt enkelt inte har råd att satsa fullt ut?
Det tror jag definitivt. Det är en jättedyr sport om du ska satsa. Om du tar en ung talang som är 12-13, som kanske är bäst i Sverige. Den spelaren behöver då åka ut i Europa och kunna mäta sig för att kunna vidareutvecklas. Och det kostar jättemycket. Det är en heltidssatsning, kanske går på mellan 250 till 500 000 kronor. Och det beror på lite hur väl ambitiös du ska vara med liksom fystränare och hotell, och du ska bestå för deras kostnader. Så att det, summorna drar ju iväg rejält alltså.
Men kostar det också att anmäla sig till turneringar och sådär?
Ja, men det gör det också. Oftast är det ju så. Oftast om vi tar Sverige inbördes i landet, så har du kanske en tävling som inte är din hemstad, då måste du ju också stå för hotell och alla kostnader som kommer med det. Så att siffrorna drar iväg, och jag vet ju att det är många som faller bort på grund av det. Jag vet att Svenska Tennisförbundet har gjort olika projekt med att få in spelare från förorterna och sådär, men det är svårt när det kostar att satsa så mycket som det gör.
För jag tänker, du nämner en 12-13-åring som kanske är jätteduktig, satsar jättemycket och når sen ändå inte hela vägen. Men det finns ju också folk som utvecklas när de är 15-16 som inte känner att de vill ens lägga tid på det där på vägen. Eller pengar.
Ja, men exakt. Det man också ska veta här är att oavsett hur talangfull du är i ung ålder och hur mycket pengar du lägger ner, så det finns ju inga garantier på att du ska bli proffs. Och jag menar, en tennisspelare idag behöver ligga inom 250 på världsrankingen, skulle jag säga. För att då är du garanterad ett Grand Slam-kval, och det är ju 4 sådana per år. Och då kanske du drar in en 600-700 tusen per år. Så att, ja, det är klart att det är
ett problem.
Det är otroligt svårt. Det är otroligt svårt. Det är såna otroliga summor som du behöver lägga ner.
Hur finansierar folk då som inte har jättemycket pengar sina karriärsatsningar?
Ja, men vi har ju olika akademier som sponsrar vissa spelare. Även fast det också såklart kostar att tillhöra en akademi. Sen kanske du har olika förbundsstöd. Vet att andra mer ekonomiskt starka länder som kanske hostar de här Grand Slammen i Frankrike, Australien och så vidare. De har en helt annan ekonomi än vad vi har i Sverige. Och jag tror också att om vi tar Sverige då som exempel, så de flesta, skulle jag säga, som är väldigt duktiga, de har då kanske familjer som ligger bakom, som ligger ner otroligt mycket pengar. Så att, det vill vi ha de vägarna.
Är det svårare att bli tennisproffs idag än vad det var på vad ska vi säga, till exempel Björn Borgs tid?
Det tror jag definitivt. Du har fler spelare som spelar. Du har fler spelare från olika länder än vad det var då. Mm. Sporten har utvecklats. Du behöver lägga ner mer tid idag. Ta en spelare som går tillbaka, en 12-13-åring. Du kommer missa mycket av skolan. Så där behöver du också tänka till och ha liksom, kanske ett bra samarbete med skolans rektor, för du kommer vara borta mycket.
Om vi vänder blicken till våra svenska talanger då, vilka är det som vi har på väg upp?
Om vi kan ta dem som kommer spela på lördag här då, i Wimbledon junior-tävling, så är det Nelly Taraba Wallberg, det är William Richman, Michigera, Ludvig Hede, Lea Nilsson, Linnea Bairaglio vill jag också kasta in där. Så att, det finns ett par, och de här spelarna är ju, om inte alla då, så är de kopplade till olika akademier i Sverige, har lite förbundsstöd och sådär, men gemensamt för dem alla är att då, det har ju kostat en hel del då.
Så de här svenska talangerna har liksom samma ekonomiska press som Carson Brandstein?
Ja, men det skulle jag säga, och då är de inte ens på proffsnivå än, och den vägen ska du ta senare, och det kan ta många år innan du kommer in på en topp 250-ranking som jag nämnde tidigare. Så det är många år av ekonomisk minus som kommer vänta för många av de här.
Men du var inne på det lite tidigare. Vad kan det svenska tennisförbundet göra då för att underlätta för de här talangerna?
Ja, men det finns några olika stiftelser som de har, som är kopplade till Svenska Tennisförbundet, som ger de här ekonomiska stöd. Men jag skulle säga, försöka få in fler sponsorer som kan täcka många av de här spelarnas resor, så att de kanske har råd att få med sig coacher. Det är väl enda sättet för att få fler, ja, dels för att få de här spelarna att liksom kunna åka iväg och inte gå för mycket minus, men också kanske få fler spelare i framtiden. För att hjälpa dem såklart. Så att mer pengar behövs såklart.
Har vi sett några, om vi vänder på det, har vi sett några svenska exempel på spelare som inte fått ihop ekonomin och som påverkat deras karriär och liksom inte orkat?
Ja, men jag tror det är jättemånga. Jag har inga så här namn på rak arm som jag vill lyfta fram. Jag vet att jag har snackat med många spelare under åren, och de har känt att okej, konkurrensen den är liksom mördande, och de kanske ligger runt 700-600 i världen. Harvar där några år och känner väl att det blir för svårt, och jag går för mycket minus, så jag tar hellre ett jobb eller pluggar och få in en ekonomisk trygghet där istället. Så att det är många man har snackat med som går under liksom.
Finns det andra utmaningar än det ekonomiska, de största utmaningarna för de svenska talangerna, för talanger rent globalt, som drömmer om att nå eliten? Jag tänker då på att det är ensamt eller vad det nu kan vara.
Absolut, men det man, absolut, en jättebra fråga. I Sverige så har vi då skolplikt upp till årskurs 9, och vet att det är inte lika hårt, lika tydligt i andra länder i Europa, där man ser spelare som de går knappt i skolan. Det är liksom distans all the way. Så där har vi en stor utmaning för de här svenska talangerna. Att de kan inte resa supermånga veckor som kanske andra spelare från andra länder gör. Så det är också en stor faktor.
Är det en av anledningarna till att svensk tennis just nu inte går så bra? Att tennisen har utvecklats så pass mycket att det är sån stenhård konkurrens som du nämnde tidigare, ihop med det här du nämnde med skolplikt, att det kostar så otroligt mycket för att resa runt? Och
det tror jag. Och det andra som jag var inne på tidigare, det är andra länder som har kommit ikapp. Vi ser jättemånga länder i Europa som kanske har 20-30 duktiga spelare varje årskull, medan vi i Sverige har 5-6 som är riktigt duktiga. Så liksom snabb matte där, så är det klart att de andra länderna kommer få fram fler med de siffrorna. Och det finns jättemånga anledningar till det. Vi behöver bli bättre på talangutveckling i lägre åldrar, få fram fler coacher. Så att det kan rabbla på ganska länge, men vi ligger långt efter, så kan man säga.
Är det några svenska talanger att hålla ett extra öga på då, för våra miljonärer som lyssnar där ute?
Jag vill lyfta fram Nelly Taraba Wallberg, som man kommer kunna se på lördag då, på tv från Wimbledon, som jag tror kan absolut bli en kommande topp 100 spelare. Hon är inte bara en väldigt duktig tennisspelare, utan hon har en väldigt härlig attityd. Hon ger sig aldrig, och en otrolig fighter. Så att det är en spelare jag vill lyfta fram.
Annars har jag läst mycket om Lea Nilsson också.
Absolut, hon kvalar. Hon är också väldigt duktig, kanske lite mindre fysiskt så där, men också väldigt smart spelare, stort tennis IQ, så att vi har några spelare som är på väg fram, framförallt tjejer och ännu yngre åldrar finns också några vi ska hålla koll på, så att vi har absolut några namn som är talangfulla.
Så du menar på att det ser inte helt mörkt ut för svensk tennis?
Nej, det skulle jag absolut inte säga. Det har kommit fram ett koppel av yngre förmågor som man också kan jämföra liksom med hur de gör resultat internationellt som mäter sig mot de bästa i den åldern i världen. Så att det finns absolut ett par talanger som vi har, så ja, det är kul.
Vi får hoppas att det ljusnar för svensk tennis helt enkelt. Tennisportalens Alexander Theodoridis, tack för att du var med här och diskuterade, vad ska man säga, de ekonomiska realiteterna inom tennisvärlden och hur det helt enkelt påverkar karriärer och drömmar och fan och hans moster.
Ja, superkul att vara med. Tack så mycket.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.